Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv. Hallå där älsklingar, hur mår ni? Nytt år, ny podd, nya tag. Som ni vet så hette podden innan Emotionellt dysfunktionell. Den hade jag ju tillsammans med min goda vän Benji. Och det här året så är det en helt ny podd och podden heter Mona möter. Det här året kommer ni följa mig tillsammans med mina möten med olika personer som berättar deras livshistoria. Men också min resa och mitt möte med mig själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag har ju en fysisk plats där jag arbetar i en studio som heter Studio Kasim där jag hjälper människor dagligen att hitta sig själva. Jag vill även fortsätta hjälpa er här. Så ja, vad ska jag säga? Nu åker vi. Jag är jättetacksam för alla ni som är kvar och för er kanske som är helt nya i den här podden så vill jag framförallt passa på att välkomna er till mig. Ni kommer se att podden heter något annat och det finns andra avsnitt också för er. Scrollar ni ner hittar ni också lite mer om vem jag är, vad jag gör, men även också vem Benji var och vad han gjorde. Så ni får jättegärna gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten. Och ja, första gästen första året. Första gästen med nytt år. Nu åker vi. Är du taggad att vara med i min podd?
Ja.
Vadå, du är ju van att liksom så här prata om det. Alltså du är ju inte van att någon ställer dig såna frågor. Eller hur?
Det är van att bli intervjuad, men kanske inte den här typen av frågor.
Nej.
Eller jag vet inte ens vad du ska fråga mig.
Ja, det får du se här! Cassandra Gladskov! Välkommen till Mona möter. Du är liksom The Skaver stjärna.
Ja.
Du driver i din egna podd.
Min podd och så har jag två biroller där. Alltså. Elsa och Nadia.
Nej men alltså du har ju en, den är ju så, jag älskar er podd för att ni är så jävla ärliga, roligt och ja, du hörs ju så att säga ganska mycket. Mm. Hur mår du här det här nya, fina, fantastiska året?
Men jag mår bra, jag älskar nytt år. Mm. Alltså varje år, oavsett om det har varit ett bra eller inte så känner jag så här, åh vad skönt med ett nytt år. Jag gillar verkligen konceptet, så stänga en bok och öppna ett nytt. Eller det är så jag ser på tid och år och så vidare.
Det är intressant, för vissa har ju så här, du vet, typ till hösten där de kan känna så här, åh, nu är det någonting nytt.
Men så känner jag med hösten också.
Ja, du gör det.
Ja. Mm. Eller egentligen alla årstider är en ny. Men just ett nytt år är, det är något speciellt med det.
Men har du haft någon nyårslöften?
Mm.
Vill du berätta dem här?
Ja, jag brukar inte säga nyårslöfte, jag brukar säga mål.
Mm, Interesting.
Men det är väl igen. För löfte känns som, det är lite för hårt att man ger sig själv ett löfte att man ska göra något. Man lovar sig själv att man ska göra någonting.
Och så blir det en prestation.
Och så kanske, jag tror att många upplever nyårslöfte, ordet, så. Att det blir som en för stor kravbild. Typ. Mm. Jag tänker mer att en målbild är snällare.
För då är det någonting man fortsätter sträva efter. Löfte är så här, du måste göra det här.
Exakt.
Om du inte gör det så är du dålig.
Ja.
Okej, har det alltid varit så?
För mig kanske inte, men jag upplever att andra upplever så. Jag tycker också att jobba själv med målbilder. Mm. Jag vet inte, det bara klingar bättre för mig.
Shit, vad intressant. För jag tror inte att många människor kanske tänker så. Nej. Man tänker mer så här, mitt löfte är det här. Mm. Man reflekterar inte över tyngden av ordet när man säger löfte.
Nej, men ord är ju jätteavgörande och viktigt.
Har du läst den här Fyra grundstenar där han pratar, det är en sån jävla bra bok, han pratar jättemycket, ni kan läsa den, ni som lyssnar. Fyra grundstenar, han pratar så mycket om, jag kommer inte ens ihåg vad han heter, men han pratar mycket om ord och liksom tyngden och
ordets
vikten,
betydelse liksom.
Ordets betydelse när du säger någonting negativt, när du säger någonting positivt, hur mycket det spelar in.
Verkligen.
Men okej,
så jag har mål med 2023.
Berätta, vad är dina mål?
Alltså det är väldigt högt och lågt. Det är allt ifrån jag ska rensa ut hela mitt kök och byta, alltså innehållet i skåpen. och så, byta ut all servis och alla glas. Jag vill liksom börja om där. Mm. Och det har jag faktiskt redan börjat med. Och till att det ska vara så... lite större projekt. Mm. Till exempel att jag påbörjar, eller fortsätter kanske man ska säga, ett så inre barnet läkande. Typ.
Mm.
Och det har jag liksom pillat med i några år. Men i år har jag liksom bokat in sessioner specifikt för det. Och ja, vill liksom verkligen gå in i det. Mm. Försöka...
Mm.
Läka min relation till henne. Mm. Vad har jag mer? Jag har en målbild om att jag inte ska dricka alkohol i år.
Mm.
Eller i år, men på ett tag i alla fall. Mm. Att vara liksom helt ifrån det.
Mm.
Ja,
finns det någon anledning till?
Ja, men jag har en tendens att... alltså jag anser mig själv vara en typ missbruksperson, alltså, och det kanske låter jätte så här grovt i vissa människors öron, för när jag säger det till folk runt mig som känner mig och lever med mig, så är de så, nej men gud, du är inte alkoholist eller du är inte det här, men jag känner ju starkt att jag inte kan, alltså när jag känner att någonting blir okontrollerbart, så känner jag att det är ett problem för mig. När jag känner att jag använder, ja men jag tycker all form av berusning, oavsett om det är liksom kärlek eller eller i form av substanser, typ alkohol eller droger eller vad det än är, det är ju någonting som man kan missbruka helt enkelt. Och jag gör nog lätt det.
Vad tror du är anledningen till att människor inte förstår allvaret i det?
Men jag tror att dels tror jag, alltså när man pratar om typ alkoholism säger vi, eller att ha alkoholproblem, jag vet inte, jag tycker typ det är samma sak. Men liksom definitionen av att ha problem med alkohol är ju att man kanske inte har kontroll över mängderna, alltså att man inte kan sluta, man klarar inte av att bara dricka några få glas, eller man kanske klarar det ibland, men väldigt många gånger klarar man det inte, vilket leder till kanske minnesluckor, det kan leda till att man gör saker som man kanske inte ville göra eller står för när man är nykter, och också att det också leder till en ångestreaktion efter. Det är väl några av liksom grunderna till vad alkoholism står för. Men jag upplever att när man pratar om det på det sättet, jag tror att folk ryggar tillbaka till att vilja se sig själva som, men problem, att man har problem med missbruk till exempel. För att jag tror grundproblemet är att människor inte går in i sig själva. Alltså vågar inte känna efter ordentligt. Mm. Jag anser att alla såna här saker, men som kärlek, som det, att det är saker som man kan använda för att fly någonting annat. Mm. Sig själv eller sina känslor eller ja, sina sår och trauman. Mm. Och det är klart att alkohol också kan vara bara något som är kul. Det är kul med en berusning ibland eller vilket, ja, vad det nu är. Om det är, nu använder vi alkohol som exempel. Och för min del, jag har kanske aldrig upplevt att alkohol har varit en grej som jag typ ens, alltså jag har inte gillat berusningen av alkohol typ någonsin, alltså inte ens sen tonåren. Men 2022 så blev jag väldigt förtjust i alkoholen och berusningen. Och då känner jag nu att det blev för mycket. Inte att någonting dramatiskt har hänt, men jag känner bara att alkohol är ett gift. Alltså det är någonting som man stoppar in i kroppen som leder till konsekvenser både liksom fysiskt men också psykiskt. Och nu när jag är på eller fortsatt liksom så läkande resa så vill inte jag göra det värre för mig själv. Och jag upplevde att jag började få väldigt mycket ångest.
Dagen efter eller?
Ja, även under tiden. Alltså mitt i berusningen också. Men absolut främst dagen efter och dagar efter. Mm. Och att mycket liksom grunder sig i att jag känner så här, shit vad full jag blev. Och vad fan gjorde jag? Och jag minns inte hur jag kom hem och typ sådana saker.
Just det, du, ja, det här med att man får blackouts och sånt. Mm.
Så men det vill jag ju helt enkelt undvika. Och sen tänker inte jag, jag försöker inte vara så här, jag får aldrig mer dricka i hela mitt liv. Alltså det, det kommer inte hända att jag är nykter för life. Men jag tror på att ha sett det hos mig själv tidigare. Att när jag står emot saker ett tag. Eller en längre tid. Månader eller något år. Så kan jag sen eventuellt hitta en liksom hälsosam relation till det. Och jag tror att kanske under 2022 så mådde jag inte så bra. Jag var liksom olyckligt kär. Och då har man ett behov kanske av att fly saker. Och då blev alkohol min vän. Mm. Min destruktiva vän. Mm.
Ja. Och du, det jag fattar, men du är också flexibel i ditt sätt att tänka. För du tänker ju inte allt eller inget. Utan du tänker så här, nu sätter jag det här målet och sen så...
Men jag är inte så hård mot mig själv.
Nej, jag fattar. Jag skulle vilja fråga dig hur du jobbar med din inre röst.
Jag vet inte om jag har... Vad är egentligen den inre rösten? Alltså jag tänkte på det för häromdagen. Typ, så vad är den inre rösten? Är det liksom den första känslan som kommer? Eller är det tankarna? Eller så här, det där är ju... Jag upplever att... Ja, jag vet inte. Förklara för mig vad du menar med inre röst.
Jag menar med den inre rösten är ju så här... Det är det som... Det var det som jag back in the days trodde var schizofreni. Jag bara, det är en annan
röst. Någon som pratar.
Nu skrattar jag, men jag var ju livrädd för det när jag var barn. Jag bara, det är en röst som pratar med. Men den här inre rösten som liksom dyker upp i olika sammanhang.
Men hur är den hos dig? Hos är mig? Det en annan röst?
Nej, men det är ju min röst. Ja. Men den säger ju något. Alltså till exempel i lägen som jag kanske blir rädd. Mm-hmm. Då dyker den upp och säger någonting.
Är det som att någon talar till dig?
Då? Ja, fast det är ju jag själv som pratar så här. Mm,
såklart.
Är det, kommer jag bli övergiven nu? Tänk om jag blir övergiven. Tänk om det där inte var så där. Tänk om jag förlorar i det här. Jag har liksom en ständig, alltså en röst som hela tiden pratar. Det har ju vi alla människor. Och då tänker jag så här, hur jobbar du med den rösten när den dyker upp?
Jag
lyssnade på när du sa att du var olyckligt kär. Vad sa den inre rösten då?
Ja, men det är det som är så svårt för mig, för att för mig är det inte en röst som pratar till mig. Alltså jag har hört folk prata om det här. Bland annat Alex och Sigge pratade om det i sin podd. För vissa hör en röst. Alltså det är därför jag frågar hur det är inte så för mig.
Hur är det för dig?
Jag tror att alltså jag har ingen röst överhuvudtaget.
Så det är ingen röst alltid?
Nej, men det är ju känslor som uppstår i mig. Men de känslorna är inte som en röst.
Det är sensationer i kroppen.
Det är reaktioner skulle jag säga. Fast reaktionerna kommer ju av känslor som är påverkade av någonting som har hänt mig i livet. Men jag upplever det inte som en röst. Det är därför jag var lite nyfiken på
hur du menar. Men fan vad intressant. Så för dig blir det, om du är satt i ett läge, vi säger så här, är du öppen med att prata om du har någon rädsla?
Mm.
Vad är din största rädsla?
Men min största rädsla är att bli avgiven.
Okej. Okay. Mm. Så när du sätts inför den här personen, eller vad du nu, i situationen ska jag säga. Mm. Och då tänker du så här, då vet du hur det känns att bli övergiven. Så när du möter den här personen då, då kommer känslan, så tanken kommer inte.
Exakt, eller det börjar nog med, ja men om vi kan använda den relationen jag hade 2022. Att där agerar jag väldigt impulsivt. Jag tror att det handlar nog mycket om man är en person som är en känslomänniska i första hand, eller en tänkande person. Mm. Jag är väldigt styrd av mina känslor. Väldigt, 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 väldigt. Mm. Vilket innebär att när jag får en känsla av att nu håller jag på att bli avgiven. Det kan ju vara alltså en enkel sak som en annan person inte ens hade reagerat på. Jag skickar ett sms och får inte svar inom 3 minuter. Då börjar den här panikkänslorna
liksom, dyka upp direkt.
Det blir väldigt explosivt. Inte i början av en relation, men nu tänker jag liksom, när jag var inne i den här relationen som var det var en otrygg relation. Mm. Vi ville olika saker, men jag jagade på. Och då börjar den här paniken. Och då är det klart att då kommer tankar, och det är väl kanske den rösten du pratar om som då säger till mig, nej men han har ju sin telefon i handen hela tiden, så han har ju sett att jag skriver, men han väljer ju att inte svara.
Men det här händer redan först.
Okay, alltså fattar. Panik blir det. Och sen börjar tankarna. Och sen kan jag även ha den här logiska tanken någonstans bak så här, men lugna dig nu, alltså så här, snälla rara, alla människor alltså man kan inte förvänta sig att någon ska svara på en sekund. Han kanske sitter i ett telefonsamtal. Det här kan ändå dyka upp, men det är en jättetyst röst som tänker logiskt. Så för att det här är så hysteriskt.
Okay.
I de här panik, alltså det är ju panik. Jag är i en paniksituation.
Du är liksom i fight, du ska fly.
Ja.
Fly.
Ja.
Okej, men då
undrar, så hur jobbar jag med det? Men, är det svaret i frågan? Men
okej, så hur ska du, frågar du mig hur du jobbar med det? Ska du fråga?
Ja, men du frågar ju mig så här.
Hur jobbar du
med den resten?
Hur jobbar du? Okej, men om jag frågar dig så här, hur jobbar du med panikkänslan?
Mm.
Vad gör du åt den? Då vill jag veta, jag har en fråga,
ja,
men jag har en annan underliggande fråga som jag måste fråga, för annars kommer jag glömma det också. Mm. Det är, när du har druckit alkohol nu, 2022, har du känt att sensationerna i din kropp stängs av?
Ja.
There you have it. Okej. Okay. Ja. Fortsätt att fråga dig, hur jobbar du med känslan?
Ja, så hur jobbar jag med den känslan? Antingen så, alltså jobbar. vad hittar jag för genvägar skulle jag säga. Jobbet jag gör, det är ju så. Jag går i terapi, jag gör det ena och det andra.
Okej, i den aktiva situationen.
Men när jag är i panik.
Ja, men du reagerar ju på den, sa du ju.
Ja, då ju antingen så skriver jag till meddelande. Alltså då, jag börjar jaga liksom. Alltså verkligen så, aha, du ignorerar mig, okej. Okay. Alltså att jag liksom, det blir hotfullt nästan. Alltså jag blir verkligen så, alltså, jag är en obehaglig person. Ja, men det är man ju, det är en obehaglig människa som beter sig så. Eller, som du sa nu, alkoholen. Det var någonting jag började med. Jag minns liksom i somras, jag kunde liksom gå till, när jag fick panik, att jag gick till en pub i närheten av mig och köpte öl. Och så svepte jag 2 öl. Då lugnade jag ner mig. Eller, en tredje grej. Ångestpromenaden. Det är ju i alla fall lite snällare. Alltså jag tar mig ut. När jag får den här paniken var jag tvungen att resa mig upp ur mitt hem och gå ut och vandra runt. Då kanske jag ringer en vän eller bara liksom på en podd eller någonting, bara för att så här, jag vet inte, när kroppen rör på sig så händer ju någonting, man lugnar ner sig. Det är ändå så här tre konkreta. Antingen gick jag crazy, började liksom jaga, flydde med alkohol eller promenerade. Det är 3 sätt som jag hanterar den här paniken.
Okej, och när du hamnar i den här paniken, kommer du i kontakt med en yngre del av dig?
Det är ju spik, lilla Cassandra som...
Är det en speciell ålder?
Nej, jag har svårt att definiera hennes ålder faktiskt. Och det tror jag handlar väldigt mycket om att jag inte... jag har så jävla lite minnen från min barndom och min uppväxt. Så jag kan liksom inte riktigt man kanske inte måste ha ett tydligt så här, det var här den här rädslan uppstod. Men jag har inga minnen. Jag ser dock ofta mig själv som ung tonåring. För att där var jag med om väldigt mycket traumatiska saker.
Har du gjort mycket så här hypnos och mycket saker för att komma
in?
Okej, fan, det hade varit intressant, för du är ju extremt intuitiv. Och du är ju väldigt så snabbt när du liksom andas och kommer ner i kroppen, så kommer du direkt. Du är ju väldigt, väldigt svarande så. Så du, det är faktiskt grymt om du hade gjort det.
Ska jag testa det?
Ja, du ska fan testa det. Det hade
hypnos.
Varit, ja, du ska testa. Jag har ju, du kan ju testa Marika. Vad är den tuffaste
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Gånger i ditt liv. Och hur kom du ur den?
Gud vad svårt. Tänker du någonting som är, alltså, något specifikt som har hänt? Eller
liksom... Ja, när du tänker så här, shit, det där var så tufft och jag tog mig ur det.
Alltså egentligen typ varenda kärleksrelation jag har haft känns som enorma liksom, motgångar. Du har ju liksom gått bredvid mig eller liksom sett mig genom den ena och den andra. Men också hade jag en jätte... Det var kanske det svåraste, för att det skakade om mig mest. Och gav mig, men gav mig också mest insikter om mig själv och lärdomar och utveckling. Men det var... Jag hamnade i en konflikt med en bästa vän som... Ja, men, jag vill inte gå in på detaljer om vad som hände, men hon kände sig otroligt sviken av mig. Jag hade undanhållit en sak för henne som hon blev väldigt sårad av. Och det ledde till att jag blev extremt, för det första till en början, alltså jag är van vid att känna ett självförakt och självhat. Men det pikade verkligen där. För att jag har nog alltid definierat mig själv som en väldigt bra vän. En person som samlade på bästa vänner, och det var kanske... Som andra gör med typ kärleksrelationer kanske. Så gjorde jag med vänner. Och det här var min, alltså, bästa vän. Och jag kände liksom att... Alltså om hon känner alla de här sakerna för mig. Eller beskriver mig. Så som hon beskrev mig efter det här sveket som hon upplevde. Så blev det för mig så här. Om hon säger det så är allt hon säger en sanning. För att hon är min bästa vän. Det här tvingade mig att... Ja, men så här, omdefiniera mig själv som vän. All typ av vänskap. Vad är vänskap? Vad är relationer? Vem är jag? Alltså, jag har förändrats enormt efter den konflikten och den motgången. Men det är som att jag ändå alltid, liksom, när man tar sig ur saker, så är jag alltid extremt tacksam för det. Alltså, det kommer alltid lärdomar med smärtsamma saker. Eller förhoppningsvis, för mig gör det i alla fall. Och det, ja, så det var en tuff, och det var så här 2019, och fy fan vad dåligt jag har mått då. Eller bara så här, ta mig ur alla depressioner som jag har tagit mig ur, och jag kommer ha igen. Alltså jag vet att jag har haft depression hela livet, jag kommer ha säkert 10 till innan jag dör. Men varenda utmattningsdepression jag gått igenom har ju varit så här, uff, att jag klarade mig ur det där.
Gud vad fint. Men, och vi har ju pratat väldigt mycket om så här, du vet, när man har gått igenom smärta i sitt liv. När man har gått igenom mycket smärta i sitt liv. Hur man blir bekväm med smärta. Det blir som att smärtan går liksom hand i hand.
Det är ens hem.
Det är ens hem. Det är så här, jag kommer ihåg första gången när jag hade så mycket smärta. Sen första gången när jag var glad. Jag bara, men gud vad obekvämt det här känns. För jag visste liksom inte hur hanterar jag liksom lyckan när jag är så van med liksom att gå igenom smärta. Men jag tänker, då har ju du också blivit väldigt medveten om vem du är i relation till vänner. Men också de här relationerna du har haft. Skulle du säga idag att du vet hur man sätter gränser i en relation?
Jag har blivit väldigt mycket bättre på det. Jag ska inte säga att jag... Alltså jag har aldrig satt gränser tidigare.
Nej.
Jag trodde tidigare att det här rädslan för att bli övergiven bara gällde i kärleksrelationer. Men jag har fattat att egentligen samma mekanismer uppstår för mig i vänskapsrelationer också, bara att det ser lite annorlunda ut. Men jag har samma rädslor. Och därmed liksom aldrig satt gränser. Och det, jag skulle säga att i vänskapsrelationer är jag en helt annan person. Alltså, mina vänner kanske inte håller med mig, men jag upplever ändå det. Att jag verkligen kan säga ifrån på ett sätt när jag upplever att någonting är fel eller att någonting känns jobbigt eller när jag är orolig över någonting i den relationen. Det vågade inte jag göra förut. Vilket jag tror att folk har svårt att tro om mig. För jag tror att folk utgår från att jag är en person som visst gör det. Att jag är en person som är väldigt så här, säger vad jag tycker. Alltså folk räknar med att jag är en person som absolut sätter gränser.
Så vad tror du att folk missförstår om dig då?
Alltså jag tror att så här, man missförstår... Jag kan vara väldigt... argumentera mycket och jag kan vara hård och hamnat i konflikt, alltså inte i stora konflikter men så här, mindre små tjafs med vänner och sånt, och det tror jag att folk kan förknippa med att man, eller att man misstar det för att vara en person som kan sätta gränser, men det skiljer sig ganska mycket, eller jag misstog nog det, alltså jag tänkte så här, jag är ju, varför skulle jag alltså, jag vet inte, jag hamnar i tjafs med folk eller säger ifrån. Men det var om så här skitsaker. Alltså typ så, jag vill inte gå till det där stället ikväll. Jag vill det här. Att jag vill ha som jag vill typ. Och det blev ofta ett tjafs med mina vänner förut. Men att liksom säga ifrån på riktigt. Eller att vara sårbar i en vänskapsrelation vågade jag inte vara.
Vad betyder det att vara sårbar för dig?
Att våga uttrycka den rädslan att något är fel när jag är rädd för att bli lämnad. Jag kanske inte säger, kommer du lämna mig som vän? Men att... Jag kan uppleva, jag känner ju av liksom små skiftningar väldigt lätt. En tonförändring i ett sms eller en blick eller en ton hur någon pratar med en. Alltså sånt där känner jag väldigt tydligt och upplever aldrig att jag haft fel heller. Så det är väl det jag menar med att liksom säga ifrån. Och det känns, för mig har det tidigare varit någonting jag inte vågat ifrågasätta. Med rädsla för att om jag trycker på... Så kommer den personen tycka att jag är jobbig och dra.
Just det.
Och det, så agerar jag inte längre. Jag upplever att det har gjort mina vänskapsrelationer bättre. Att våga vara sårbar. Att våga ifrågasätta de sakerna. Eller säga, istället för att anklaga och säga så här, du har en ton mot mig. Och säga så här, jag upplever, alltså att man hela tiden måste gå tillbaka till sig själv. Jag tror att folk, det har jag gjort fel väldigt mycket. Alltså att man går i någon... attack snarare än att vara sårbar helt enkelt.
Och din starka intuition, är du medveten om den?
Ja, jag har nog alltid varit det, men jag tror att den är svår för mig att förstå helt och hållet.
Hur skulle du säga att du, om jag frågar dig så här, hur använder du din intuition i ditt vardagliga liv? Använder du det i jobb? Alltså hur använder du det?
Alltså intuition tänker jag är det som också man kan kalla magkänsla. Eller mycket, att det kan hänga ihop lite. Det är ett vardagligare ord i alla fall. Magkänsla. Jag upplever att jag har en väldigt stark magkänsla ofta. För så. Alltså ja, intuition. Ja, jag tycker det lite går hand i hand. Ja men typ de här sakerna jag pratade om innan. Alltså så här, att jag kan känna av människor väldigt lätt och så. Energier och skiftningar.
Alltså jag har ju slutat säga magkänsla. Och jag ska berätta varför jag har slutat säga det. För intuitionen kommer ju från, du vet ju, tredje ögat. Och magkänslan ibland, den är ju också baserad på gamla händelser i ens liv. Så ibland när jag är typ så här, jag känner i magen att han är med någon annan. Och det är så här, nej, för att du är rädd nu och du känner det här för att du har varit med om det förut och det kommer upp. Så jag har typ så här, jag förut sa jag jättemycket, men nu har jag slutat säga det för det kommer ju inte ens därifrån. Men nej. Jag vet att det är ju ett...
Men det är liksom det vardagliga ordet.
Det vardagliga ordet som är mer förklarat liksom. Mm. Vad är red flags enligt dig?
Alltså i en kärleksrelation, eller när man dejtar någon. Oj. Ja, men en jättestor och tydlig red flag är ju när ens ord inte matchar ens handlingar.
Starkt.
Mm. Men gud, det finns så mycket red flags. Alltså, det, jag kan liksom rabbla det här i timmar, känns som.
Men
alltså,
säg typ så här, okej, säg så här, 5 röda flaggor.
Alltså den är ju väldigt viktig. Men den kan jag också väldigt lätt ignorera.
Mm.
Eller jag ignorerar jättemycket red flags. Alltså jag ser dem alltid. Men jag är så här.
Det är som när man åker slalom.
Ja, exakt. Så här, förbi dem. De flaggorna är där och jag åker så här. Och det är ju för att jag så gärna liksom vill... Man vill vara kär och man vill se något annat. Och så här, för mig, typ en ny grej för mig i en tidigare relation som jag hade var ju att han, alltså jag är ju van vid typ det klassiska om man dejtar snubbar, att de är så här kanske jätte loving eller typ bekräftande, inte kärleksfulla, bekräftande en liten stund. Och man ligger kanske eller man är liksom fysiska, sen så försvinner de ett tag. Och sen kommer de tillbaka. Det är ju en klassisk sån.
Hot and cold.
Ja, och alltså undvikande otrygga människor. Ja, såna är ju min... Det är de jag har träffat. Alltså gång på gång. Men jag träffade ju sen en person som var ja, men lite mer som mig. Alltså väldigt närvarande. Mm. Alltså aldrig att han försvann liksom. Däremot så var ju en ny grej för mig där var att hans handlingar som jag tolkade var... Alltså han mötte ju mig. Alltså så här, jag, allt som jag gjorde... i ett uttryck av kärlek gjorde han tillbaka. Mm. Men hans ord sa något annat. Och det var en ny grej för mig.
Mm.
Alltså så här, att han var så, jag vill inte ha en relation. Eller jag är inte kär i dig. Men samtidigt var han så, pratade med mig 24/7. Vi ringde varandra hela tiden. Mm. Vi umgicks hela tiden. Han sov hos mig varje helg. Alltså det var så här, jag bara, men snälla. Då, det blev svårare för mig att fatta. För att där var jag så här, men vadå? Det är tydligt om en person taggar och inte är närvarande. För då är det så här, snälla, han är inte så intresserad. Det där kunde jag missförstå när jag var yngre. Men nu, jag tror inte att jag skulle träffa en person som är så idag. Alltså en person som är så, ibland dyker upp. Typ hör av sig på helgerna, på kvällarna sent. När man bara, och då kunde jag typ när jag var så här 25, jag bara, men han, man vill ändå så gärna. Man bara, bror, han ringer dig bara när han är full. Alltså snälla. Och typ skicka ett sms i veckan. Medan så här, den här som konstant är närvarande. Men ändå bara, nej jag vill inte. Jag bara så här, fast det där, då blev jag så här, det där är dina rädslor som säger nej. Men allt du gör här tyder på någonting annat.
Mm. Kunde
tolkade
du,
jag det som.
Okej, men kunde du distansera dig själv från det och inte skapade det saker i dig?
Ja.
Din övergivenhet och så. Eller kunde du se det som att så här, det här är någonting hos honom?
Jag kunde se att det var någonting hos honom, men det spelade inte så stor roll för att jag blev så jävla ambivalent i den relationen. Att jag... nej men jag blev ju jätte... Han blev ju min trygghet. Alltså han var min enda liksom... Och speciellt för att han aldrig försvann. Alltså jag tror att när jag har varit med såna här undvikande typer, då har inte jag vågat klistra mig på. Alltså känslomässigt har jag varit, men jag har inte visat den sidan. Men den här personen var ju där hela tiden. Så han lät ju mig... Eller han lät inte mig, jag ska inte säga det. Men jag lät mig själv bli fullständigt attached. Mm. Vilket ju ledde till ännu större panikkänslor när det skulle bryta, när vi försökte bryta upp.
Mm.
Så där blev jag ju verkligen ett litet barn liksom, som skrek och grät.
När du säger så här, det här, när jag blev ambivalent.
Mm.
Och jag tänker så här, om vi har någon som lyssnar på oss som känner sig mycket ambivalent, med de verktygen som du har idag, hur skulle du säga till den personen att hantera sin ambivalens i relation till en man eller till en kvinna?
Alltså det svåra med att vara en liksom otrevlig person är ju att man ofta agerar synligt. Alltså att man agerar så att personen som väcker de här känslorna hos en får ta del av de här känslorna. Alltså om man jämför med typ en undvikande person. Alltså det drabbar ju folk också, men det är så här, det är det svåra för mig själv också, att jag tänker så här, att vara en sån person, att ha den anknytningstypen som jag har. Det är också den typen som folk pratar om som psycho, galen. Ja, man skäms mer över sitt beteende än vad jag tror att en undvikande person
gör. Ja, men för att jag hade ett samtal med en killkompis häromdagen. Då satt vi och snackade, så sa jag så här, man kan bli så olika av saker man går igenom. Mm. Antingen blir det att nervsystemet är on fire, alltså så som det har varit för mig. Mm. Eller så är man i sån in denial över det man har gått igenom, sina beteenden. Så man har inte ens kontakt med sitt nervsystem. Nej. Jag får ofta höra så här, men du är så knäpp. Du är så galen.
Jag har fått höra hela
mitt liv. Du är så knäpp, du är så galen. Och jag tror att det är för att så här, den personen som är undvikande kanske är faktiskt mer knäpp. För den har inte ens någon kontakt med sina känslor.
Ja, men alltså verkligen. Men samtidigt, alltså så här, jag tror att för mig, ja, jag håller helt med dig. Jag tycker också det är väldigt, väldigt knäppt. Jag är ändå tacksam att jag är en person som är i kontakt med mina känslor. Och att jag inte är en undvikande typ. För det verkar ju mycket jobbigare. Även om man får lida så mycket när man är en sån här känslomänniska, så får jag ändå uppleva saker. Mm. Alltså undvikande människor, vad upplever de ens?
Ingenting. Nej. De vet inte ens hur de det vågar känns. Inte. De är så här, ja. Och så bara, jag skulle aldrig vilja vara det.
De bara touchar i relationen, men de vågar inte.
Nej, de vågar inte.
Men jag skulle säga ett råd då, som du frågade mig, till en person som är otrogen eller ambivalent, är ju alltså dels det då, att inte liksom använda det narrativet eller språket om sig själv. Alltså jag gjorde det i många år, alltså så här, definierade mig själv som galen. Jag trodde att jag var galen. Jag trodde att jag hade borderline-diagnos, alltså jag trodde det var massa saker som, att det var fel på mig, att jag hade en diagnos, eller att jag, alltså att jag på riktigt tänkte att jag är en psykopat som kan agera på de sätt som jag gör, alltså reagerar så starkt. Så det var jätteavgörande för mig, att, och det fick jag hjälp med via terapin, att förstå att så här, det är jättemånga människor som upplever otrygg kärlek på det här sättet, och att man inte är unik och att man inte är en jävla galning, att man inte ska låsas in på något psykhem, utan att så här, men inte kalla mig själv psykopat helt enkelt. För mig var det jätteviktigt, och på tal om då vi sa i början att ord är så avgörande, har så stark betydelse. Jag tror att det är jätteviktigt att liksom, ja, inte tänka eller prata om sig själv på det sättet.
Döma sig själv typ.
Ja, och liksom försöka förstå varifrån den här otrygga ambivalensen, den här anknytningstypen, alltså varför har du den här anknytningstypen? Det är ju liksom avgörande. Det blev avgörande för mig när jag fick det, en tydlig bild av så här, men gud, det är klart att på grund av det här så har det här lett till att jag har det här reaktionsmönstret liksom. Mm.
Och med den kvinnan som du är idag, som jag sitter med.
Ja.
Vad skulle du säga till den här tonårstjejen Cassandra? Som kommer fram.
Alltså massa saker. Du behöver inte typ göra dig till eller vara mer än vad du är. Alltså så här, du behöver inte vara i mitten av uppmärksamheten hela tiden för att bli omtyckt. Du behöver inte vara rolig, talangfull, tok. Alltså vad mycket det skulle göra med rolig på min bekostnad, väldigt mycket. Och det var skitkul och jag fick jättemycket vänner, men jag kan verkligen se tillbaka på hur jag gick igenom ganska smärtsamma saker och skojade mig igenom det med mina vänner. Allt ifrån liksom att jag blev våldtagen som 13-åring och det var första gången jag liksom hade penetrationssex inom situationstecken, och att jag liksom skojade om det. Oh, alltså hela tiden. Och det är ju, jag fattar ju att det är en försvarsmekanism, men vad mer hade jag sagt till henne? Att typ så här, saker som du, alltså saker som man panikar över, alltså typ vad andra tycker om en, är så jävla irrelevant, och det kommer du fatta sen. Men jag tror att det, man måste typ gå igenom den fasen också i tonåren, att så här, för att komma till liksom de slutsatserna, men kanske hade kunnat komma till dem tidigare. Och bara så, en annan sak som jag hade velat säga till henne är ju att saker som du blev utsatt för, våld, sexuellt våld, mycket trasigt liksom, det var inte ditt fel. Och du skapade inte de situationerna, för det trodde hon jättelänge. Även vuxna jag har trott det. Alltså att så här, ja men vadå, varför blev inte mina andra nära vänner våldtagna och utsatta på det sättet, slagna av killar och så vidare. Det var ju hon som blev det, jag. Det finns en anledning, det är ju på grund av mig. Jag tyckte att jag förtjänade det utifrån.
Tror du det är där självföraktet började?
Ja, jag undrar om det kom tid. Det är det jag undrar, om det hände någonting i barndomen. Jag tror det, för att min första relation jag hade var jag väldigt ung. Alltså, eller min första kärlek, alltså när jag var kär, jag var typ 12. Och redan där märkte jag av den här panik. Att det blev så jävla, och så någonting måste ha hänt eller någonting. Det behöver inte vara något dramatiskt. Det behöver inte vara att jag har blivit sexuellt utnyttjad som barn eller något sånt. Men någonting är det som kom tidigare. Jag vet bara inte vad det är.
Men hur var du när du var yngre? Hur var det med så här, din relation till din mamma med så här, fysisk kontakt och så?
Mamma har alltid varit jättekärleksfull. Både verbalt, i ord och allt, varje dag. Jag minns liksom att hon gick med mig till sängen och låg bredvid mig, pussade på mig, sa att hon älskar mig, pussade på mig, på pannan gjorde hon alltid. Jag fick höra att hon älskade mig hela tiden. Och var jätte... Ja, jag upplever, mitt minne är att hon var väldigt fysisk.
Mm. Och pappa?
Nej. Ibland i ord så. Min pappa är väldigt, väldigt mycket en känslomänniska. Och jag har mycket likheter med honom. Men nej, jag ska inte säga att han var så kärleksfull. Nej.
Kände du dig avvisad av din pappa?
Ja, men problemet är att han kände sig avvisad av oss.
Av oss?
Bara att jag minns hur han sa att att jag älskar mamma mer än vad jag älskar honom.
Mm. Intressant. Ja. Och vad försökte du göra då?
Trösta honom och få honom att förstå att det stämmer inte. Det här är ett av mina starkaste minnen från typ, jag var typ 6-7 år. Av att jag kom hem från en skolavslutning. Jag och min bror är ett år mellan oss. Mm. Så vi gick liksom samma skola. Och jag hade sagt typ, pappa hade sagt, jag går med dig till klassrummet så går mamma med Dennis, min bror. Och jag hade sagt, nej, jag vill att mamma ska gå med mig. Och det hade sårat min pappa enormt. Så jag minns, min minnesbild är att han grät när vi var hemma. Han satt i sin fåtölj, var ledsen. Jag frågar vad det är. Sätter mig hans knä och han säger, du älskar inte mig, du älskar din mamma, du vill inte. Och då var jag typ 6 eller 7. Ja, så det har nog påverkat mig ganska mycket. Att han tyckte väldigt synd om sig själv. Och jag vet inte om det grundade sig i hans dåliga samvete. Att han, alltså mina föräldrar var tillsammans, men jag upplevde att han var väldigt frånvarande ändå. Så många pappor är. Alltså jag tycker typ alla pappor är sämst. Det är mammor som tar det stora ansvaret. Det är mammor som ser till att deras barn, nu generaliserar jag, men majoriteten är ju så. Det är mammor som ser till att deras barn får mat, har rena kläder, att de har med sig matsäck när de ska på. Alltså vet, alla de här praktiska sakerna, samtidigt som det också oftast är mamman som ger kärlek. Och sen kanske pappan, i stereotypa bilden, är så rolig ibland, som tar med en på någon rolig utflykt eller leker med en. Men min pappa prioriterade väldigt mycket som viktigt för honom, alltså i hans privata liv.
Så du minns inte liksom att du så här, att du blev rejected någon gång av honom? Bara det här som du beskriver?
Nej, inte liksom en hård rejection i form av att han så, nej. Men en rejection kan jag se i att jag upplevde att han inte var där, att han prioriterade andra saker. Det kan ju vara en rejection i sig.
Fint. Och du sa ju att du kommer jobba med ditt inre barn. Du kommer ta reda
vad som kommer hända där.
Vad grundar sig din rädsla i då?
För vad som kommer komma upp. Jag är rädd att det är någonting som jag inte minns. Alltså något jag förträngt.
Jag förstår det.
Och om jag ens kan lita på de minnesbilderna som kommer. Det är en rädsla jag har faktiskt.
Och det är en tuff process att gå in i det lilla barnet. Mm. Och jag kommer ihåg när jag gjorde en hypnos och så skulle jag gå in i ett minne och det var jättetufft. Mm. Och jag var så här, du vet, jag ville liksom, men han var så, alltså han höll ju mig väldigt fint, min terapeut. Och gick in i det där minnet och det kom upp jättemycket känslor, alltså mycket, mycket så här äckelkänslor. Och sen så, när jag kom ut på andra sidan, då var det så, då kände jag mig som en liten så här hjälte. Mm. Alltså jag var så här liten, men jag såg mig själv som så här, men gud vad stark. jag dog inte. Det var inte jättefarligt. Alltså då blev det som att jag fick en sån här bekräftelse till mig själv att så här, oj, det var det.
Och det, var och det, det som, typ omformade det där minnet, eller?
Ja, det omformade minnet och jag blev så här, men gud. Så min resa har ju också handlat om att jag behöver ju hela tiden påminna mig själv att jag är inte där. Jag är här idag, 2023. Mm. Det är liksom, det är en ny tid, jag är trygg. Och jag tror att liksom när ett barn blir övergivet eller när ett barn känner vissa känslor, det är ju extremt starkt.
Verkligen.
Första gången man blir övergiven, när man kommer ihåg det, vadå, när det minnet kommer upp, det är ju ett helvete. För att det var så starkt när du var barn. Mm. Så att jag tycker det är mäktigt och verkligen, alltså hypnos, det skulle vara alltså coolt.
Jag adderar det till mållistan för 2023.
Bra. Men kan man förvänta sig någonting mer då? Vad har du för planer framöver? Med dig själv?
Att jobba på den läkningen och att i sin tur förhoppningsvis kunna nå till en punkt där jag kan ha en relativt hälsosam kärleksrelation. Mm. Där jag också kan känna, ja men det är en målbild och en längtan jag har, att kunna känna att jag faktiskt förtjänar kärlek och fint, kan bli älskad. Mm. Det har ju varit min liksom
självtilliten.
Ja, exakt. Mm. Jag har aldrig trott eller känt att jag kan, att man kan vara kär i mig eller älska mig. Och det, jag känner att jag kan se det hända, att jag kan känna det. Mm. Så det
jag
är
blir
liksom
faktiskt jätterörd. Ja. Vad fint. Jag skulle vilja be dig om en grej.
Ja.
Om du skulle kunna sätta dig med båda benen ner, så skulle jag faktiskt vilja att du sluter ögonen.
Mm.
Och så vill jag att du tar 3 långa djupa andetag. Bara andas in. Jag vill att du föreställer dig, vad ser du för djur framför dig? Vad är det första djuret som kommer upp?
En björn.
Björn. Det här björnet är ju din spirit animal.
Mm.
Och björnet står för styrka, alltså livet. Och den representerar mod. Den representerar kraften till att vara öppen. Och den står också mycket för att du ska lita på dina instinkter och din intuition.
Vad fint. Det passade sig bra,
visst?
Tyckte jag.
Så det här är din spirit.
Vad sjukt.
Vad sjukt att du, alltså vad, det är ju starkt.
Jag tänker aldrig på björnar.
Är det sant?
Nej. Det sjuka var att jag såg en björn och sen så bara switchade till katt. För katter har jag i min tanke hela tiden. För att jag har ju katter och katter är liksom, ja, ett av mina favoritdjur. Men det var som att jag bytte till katt för att jag kanske förväntades tänka på en katt.
På
men
katt.
Det första, första jag såg var en björn.
Okej, fan vad coolt. Då är det ditt spirit animal. Så ta med dig björnen
överallt
du går. Det ska jag absolut
ta med mig.
Du lyssnar på Mona Möter.
En sista fråga innan vi avslutar.
Okej.
Vad betyder att hitta hem för dig?
Oj, vilken stor fråga. Men alltså min känsla är väl att, ja men typ hitta hem, att bli lite mer, att bli grundad, alltså att grunda sig. Ja, det är ett kort svar, men
att hitta hem, att bli grundad i dig själv.
Mm.
Och det ger ju jag också en påminnelse till er som lyssnar, att hitta hem är ju att hitta till dig själv.
Mm.
Att svaret ligger hos dig själv och inte utanför dig. Så när vi söker svaret utanför oss, då söker vi ju den här tillfälliga lösningen. Så att kom ihåg att ert hem är alltid inom er själva.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Se till att möblera insidan bra som man vill vara där inne.
Mm.
Du har lyssnat på Mona möter med mig och jag hoppas att det här avsnittet gav dig en reflektion och en fundering kring din resa och ditt möte med dig själv. Glöm inte prenumerera och likea och subscriba så hjälper ni mig i min resa. Ha en underbar vecka och så ses vi nästa vecka igen. Tack till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps klockan 12 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag klockan 18. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.